I Andra Moseboks första kapitel introduceras vi i den historiska situationen som är för handen när Mose föds. Israels folk nere i Egypten, hur hade de kommit dit? Ja, du kommer ihåg berättelsen om Josef, Jakobs näst yngste son. Josef, som bröderna hade sålt till Damaskus köpmännen på väg till Egypten. Och så hade Josef kommit till Egypten och så hade hungersnöd uppstått i Palestina, där Jakob bodde med sina övriga söner och deras familjer. Och nere i Egypten var Josef brödhushållare för hela Egypten och hade kommit upp i hög ställning på grund av de märkliga drömmar som farao hade haft och som endast Josef hade kunnat tyda. Nå, ni känner den historien. Om vi ska gå tillbaka egentligen till Israels nations begynnelse, omkring 2000 år före Kristus, Gud kallar Abraham ut ur Kaldén, och så småningom så säger han: det här är landet, Abraham. Abraham föder Isak. Isak föder tvillingarna Esau och Jakob, men Jakob blir den som blir bärare utav löftena. Och så är Jakob där med sina 12 söner, och så kommer hungersnöden och så får man dra ner till Egypten för att köpa bröd. Och när Josef är en av ledarna i Egypten, så får de snart en privilegierad ställning som hel familj, som hel släkt i Egypten. Det börjar mycket bra för Israels folk nere i Egypten omkring 1800 år före Kristus, 3800 år tillbaka i tiden. Det står i vers 5 i första kapitlet i Andra Mosebok att när man drog ner till Egypten var man omkring 70 personer, Jakob och hans söners familjer. Men Israels barn var fruktsamma och växte till och förökade sig och blev övermåttan talrika, så att landet blev uppfyllt av dem. Och vi är nu nere på 1400-1500-talet, och man har lagt tre, nästan fyra generationer bakom sig. Och folket har växt till en skara på mellan 2 och 3 miljoner. Och om det i Egypten fanns ungefär 7 miljoner människor den här tiden, så var det en ganska stor del av Egyptens befolkning. Så att konungen i Egypten, som det står i vers 8, han blir oroad. Och det var en ny konung som hade kommit till makten. Det var Tutmosis den första. Han kände inte till Josef. Han kände inte till hebreernas historia och varför de ursprungligen hade kommit dit, tydligen. Istället så oroas han över detta folks hastiga tillväxt och upplever det som ett hot mot sig själv och sin egen nation. Om vi blir pressade av fiender, säger han, kanske hebreerna kommer att alliera sig med en eventuell fiende och kommer att ta makten ifrån oss. Så nu har han en plan för att omintetgöra hebreernas snabba tillväxt. Och den första plan som han sätter i verket, den får vi vers 11. Det är en förtryckarplan. Lägg märke till alltså att Israels folk inte levde under förtryck 400 år. Det gick ganska bra de 300 första åren. Men det är nu i slutet av denna 400 års period som det kommer en konung som är orolig över deras snabba tillväxt och som nu tillsätter arbetsfogdar över dem och förtrycker dem med trälarbeten. De måste bygga förrådsstäder åt honom. Och man förtryckte dem, står det, för att de skulle inte kunna föröka sig så som de hade gjort tidigare. Men, vers 12, ju mer man förtryckte dem, dess mer förökade de sig. Och dess mer utbredde de sig. Och man pålade dem ytterligare tvångsarbeten, men resultatlöst. Folket växte upp till en mäktig skara. Och konungen i Egypten, Tutmosis den första, kom på en andra plan. I vers 15 läser vi att han kallar till sig de hebreiska barnmorskorna Sifra och Pua, som hjälpte barnaföderskorna när de hebreiska kvinnorna skulle föda barn. Och han ger dem denna order: när ni förlöser de hebreiska kvinnorna, se då till att om det är ett gossebarn, döda det. Är det ett flickebarn, så må det få leva. Men de här kvinnorna, som tydligen stod i ledningen för barnmorskegardet där nere i Egypten, de trodde på Gud. De var Guds fruktande kvinnor. Så det står att de gjorde inte som farao hade sagt. De underordnade sig Gud i första hand. Och det betydde att de kom i konflikt med faraos order. Så det står att de lät barnen leva. Och när farao förhörde sig hos dem hur det kunde komma sig att inte hans order hade någon verkan, så har vi menat att det var en lögn som de bistod farao med, i det att de sa: de hebreiska kvinnorna är så snabba att föda, vi hinner inte fram förrän barnen redan är födda och de är omhändertagna. Och det är möjligt att det var sant att de hebreiska kvinnorna hade lätt för att föda, till skillnad från det egyptiska. Det finns vissa undersökningar, forskningar som har givit vid handen att det möjligen skulle kunna ha varit så. Vi finner dock inte att Gud bekänner sig till deras lögn, om det var en lögn. Men Gud bekänner sig till deras goda handling att avstå från att döda dessa gossebarn. Och Gud lät det gå väl för hjälpkvinnorna. Och farao måste ta till en tredje plan, och den är grymmare än de två första. Då bjöd farao sitt folk, står det i vers 22, och sa: alla nyfödda gossebarn ska ni kasta i Nilfloden, men alla flickebarn må ni låta leva. Tänk vad fruktansvärt. Att så fort ett gossebarn hade blivit född och det kom till egypternas kännedom, så visste egyptierna att det ålåg dem att bryta sig in i detta hem och riva det nyfödda gossebarnet ifrån moderns armar och gå ut och kasta det i Nilfloden. Och det blev graven särskilt säkert för många nyfödda hebreiska gossebarn. Det var under denna svåra tid som Mose föddes. Det var just under det här försöket att utrota Israel som Gud förberedde uttåget för Israel. Och han tog just själva dödsinstrumentet, Nilfloden, till att bli det första instrumentet i sitt led att bringa Israel en förlossare och en befriare. Ur Nilfloden skulle han kalla honom innan han dö. En man som hette Amran av Levi hus gick och stad och tog till hustru Levis dotter Jokebed. Och hustrun blev havande och födde ett gossebarn. Och vanligtvis så gläds ju föräldrar över att få ett nyfött barn i sina armar. Men denna gång så var det ingen glädje. Ja, naturligtvis en glädje, men den hade en sordin över sig och en smärta över sig. Ett gossebarn, ove, tänk om det kommer till egyptiernas kännedom. Ett vackert barn, Mose var född, föräldrarna skräckslagna. Men man lyckades gömma barnet. Det står i Hebreerbrevet som vi just har läst idag att genom tro så höll Mose föräldrar Moses gömt under 3 månader. Genom tro. Jag undrar just vad tron har för plats i den handlingen. Var det möjligen så att Mose föräldrar, som tydligen var Guds fruktande föräldrar, kände till förbundet som Gud hade slutit med Abraham 400, ja 600 år tidigare, då han hade sagt så här i första Moseboks 15 kapitel och 13 vers: ja, det ska du veta, Abraham, att din säd ska komma att leva så som främlingar i ett land som icke tillhör den, och det skulle där vara trälar, och man ska förtrycka den, så ska ske under 400 år. Men det folk vars trälar det bliva ska jag döma, sedan ska de draga ut med stora ägodelar därifrån. Och i det fjärde släktet ska din säd komma hit tillbaka, ty ännu hava icke amoréerna fyllt sin missgärningssmått. 400 år. Ja, men det har vi ju snart varit här nere i Egypten nu, räknade Mose föräldrar säkerligen ut, om de kände till dessa löften, vilket de troligen gjorde. Och kanske det fanns ett litet hopp i deras hjärta om att tänk om vårt barn skulle vara den som skulle förlossa Israel. Vi hoppas det. Vi gömmer honom. Får vi se om Gud kanske har en plan med detta gossebarn. Och i tro höll man honom gömd, fast man inte hade mänskligt sett stort hopp att kunna gå ut på. För alla gossebarn skulle ju kastas i Nilfloden. Men när 3 månader hade gått och den lilla gossen kanske var lite väl högljudd och började rulla runt på golvet, och det var inte lätt att hålla honom gömd i en skrubb där hemma, och man var orolig för att snart blir han säkerligen upptäckt, så förfärdigar föräldrarna under säkerligen stor ångest en liten kista av rör och beströk den med jordbäck och kära och lade barnet där i.
Och satte ut den i vassen vid stranden i Nilfloden. Ovetande om vad som nu skulle hända med detta barn. Skulle det bli detta barns verkliga kista, i vilket det snart skulle dö. Det att strömmen kanske skulle rycka med sig kistan och så skulle för evigt försvinna ifrån föräldrarna.
Föräldrarna gick hem. De vågade inte själva stå där. Men de sa åt Miriam, den äldre systern till Mose, stå här och se vad som händer med denna kista. Och systern ställde sig ett stycke därifrån, oroligt, kanske bedjande. Gode Gud, hjälp Moses där ute i kistan. Och där låg Moses och skrek. Timmarna började gå. Gossen blev hungrig.
Då kommer Gud.
Hur kommer Gud? Nu kommer Guds plan. Nilfloden skulle bli graven för gossebarnen av hebreisk börd. Nej, Nilfloden skulle bli den plats där Gud tog ut sin befriare
för den hebreiska nationen.
Så han låter, för att nu är Guds plan att ge detta sitt redskap en rätt förberedelse. Och Guds plan är märklig. Han låter faraos egen dotter komma ner till floden just i detta ögonblick då Mose har legat där några timmar och började bli hungrig och började gråta och skrika.
Då kommer prinsessan.
För att bada, som troligen var en religiös rit där nere i Egypten, eftersom man tillbad själva Nilfloden. Och vad får denna unga kvinna höra?
Hon får höra barnagråt i vassen.
Och vilken kvinna reagerar inte för en babys gråt? Ser du hur Gud börjar använda mänskliga känslor, medfödda kvinnors reaktion på barns gråt? Och man hittar den lilla kistan och man öppnar locket. Och det står i vers 6. När hon öppnade den fick hon se barnet och såg att det var en gosse. Och han grät.
Då ömkade hon sig över honom och sa, detta måste vara ett av de hebreiska barnen. Men hennes hjärta vände sig inom henne och hon kunde inte bara sätta locket tillbaka över kistan och skjuta ut den lilla gossen i vassen igen.
Nej, hon tog upp barnet och klämde det åt sitt bröst och sa, han måste få leva.
Underbara räddning. Och då är Miriam där. Hon har förstått vad som är i görningen.
Och jag vet inte om hon var listig
eller om hennes mamma hade instruerat henne. Det kunde hon inte ha gjort. Men hon är där, denna Miriam. Och hon säger till faraos dotter, vill du att jag ska gå och kalla hit barnets amma? Inte mamma, utan amma, sa hon bara. Det vill säga den som skulle kunna ge barnet di och föda upp det dessa första år. Ty man diade åtminstone 2-3 år sina barn på den tiden.
Ja, det kom som på beställning, sa faraos dotter. Jag behöver en amma. Skaffa hit en amma. Ta detta gossebarn och ge det till amman, till barnsköterskan. Låt henne ta hand om det.
Och du kan försöka att sätta det in i mamma Jokebeds glädje när Miriam kommer hem med Mose och säger att faraos dotter, prinsessan, har sagt att du ska ta hand om det här barnet.
Tårarna rann nerför Jokebeds kinder när hon fick tillbaka sin lille Moses ifrån Nilfloden och själv blir den som på faraos dotters egen vädjan skulle vara den som skulle sköta barnet och ta hand om det. Oh, vilken räddning, vilken underbar Guds lösning. Hennes tro hade inte kommit på skam. Gud hade berett frälsning för Mose och ingenting mindre än Israels frälsare skulle han bli. Detta kände inte Jokebed till ännu, men hon tog gossen och hon skötte honom under flera år.
Hon fick lön, hon fick betalt för det till och med,
står det. Men när han var stor nog, vi vet inte hur gammal, kanske en 4, 5, 6 år, hade hon fostrat honom. Och dessa viktiga år hade alltså Gud låtit Mose vara hemma hos sina föräldrar för att han skulle få Guds tron planterad i sitt hjärta. Och vet du, min vän, den tron gick aldrig ur honom, trots att han kom in i fara och sov och blev ansatt av egyptisk visdom, som ofta var rena dårskapen när det gäller Guds fruktan, som innebar tillbedjan till en massa avgudar. Men under all denna påverkan så hade gossen Mose med sig genom ungdomsåren och upp till manlig mognad tron på hebreernas Gud, Jehova, himmelens Gud. Han kunde inte glömma de stunder hans mor hade bedit med honom som liten, haft honom i sitt knä, undervisat honom om Guds handlande med fäderna, med patriarkerna, Abraham, Isak, Jakob. Och de hade bett tillsammans, hela familjen. Sånt satt sina spår, det gick aldrig ur. Det ser det var viktiga de första åren är, och de första årens uppfostran i andlig bemärkelse. Men när han hade vuxit upp så förde man honom till faraos dotter, och hon upptog honom så som sin son. Och palatsets portar stängdes bakom Mose, och mamma Jokebed skildes ifrån honom en andra gång. Men det var inte lika smärtsamt som första gången. Och prinsessan ger honom namnet Mose. Ifrån det egyptiska Moshe så betyder det vattnets son. Ifrån det hebreiska Mose så betyder det han som är dragen upp, betecknande för hans räddning ur Nilfloden. Och han kommer in i hovet och han blir utbildad i all egyptisk visdom, står det i Apostlagärningarna 7, när Stefanus refererar till Mose erfarenhet. Han fick lära sig läsa och skriva de mystiska hieroglyferna. Han fick den högsta utbildning som vore tänkbar på den tiden.
Gud höll på att förbereda sitt instrument.
Han fick lära sig matematik, astronomi, kemi. Egyptierna var väl förfarna i de vetenskaperna redan den här tiden. Han fick lära sig musikalisk smak. Han fick lära sig att sjunga, han fick lära sig att komponera. Det hörde till bildningen på den tiden. Och det finner vi att går igen i Mose utsagor senare under ökenvandringen. Han är i stånd att dikta, han är i stånd att göra musik. Och när man har gått igenom Röda havet så är det Moses sång, lovsång, som sjungs på den andra sidan. Den första sången i Bibeln. Den har sin grund här i sångundervisningen i faraos palats.
Gud höll på att förbereda sitt instrument.
Han blev en furste i Egypten, mäktig i ord och gärning, säger Stefanus om honom. Han var en statsman snart. Han var en soldat och en krigsman, framgångsrik. Och när han färdades fram genom stadens gator i sitt konungsliga ekipage, så gick den här hivetsman i spetsen och sa: fall ner på knä, fall ner på knä.
Mose, faraos dotterson, kommer. Och när han färdades på Nilen så var det alltid en gyllene båt till äggande musik. Faraos dotterson är då färdig. Men under allt detta så bar Mose på sin hemliga tro på Israels Gud.
Han bar på kunskapen om löftena en gång till Abraham, Isak och Jakob, att detta folk skulle förlossas. Och det växte sig allt mer starkt inom honom en längtan att se löftena förverkligade, att se mors och fars Gud gripa in. Han kunde inte glömma i sin förstliga härlighet där i faraos palats att hans egen mor och far dock var slavar, att fångarna som kved under det hårda arbetet och under uppsyningsmännens piskor, det var dock hans bröder. Tanken på Gud släppte honom inte. Men Guds tid var ännu inte inne. Det visste inte Mose. Och i sin kötsliga visdom så föregriper han Guds plan. Och det står i vers 11 att på den tiden hände sig att Mose, sedan han hade blivit stor, gick ut till sina bröder. Och han såg deras trälarbete. Och han kände konflikten. På vilken sida ska jag stå? Jag ska rädda mitt folk.
Och när han så ser en egyptisk uppsyningsman
slå en utav de hebreiska slavarna, så träder han emellan och hindrar honom och är färdig att ta hämnd på honom.
Men det står i vers 12 att han först
vänder sig åt alla sidor för att se att ingen människa fanns i närheten som kunde bli vittne till vad han nu skulle göra. Och vet du vad han gör? När han förvissat sig om att inget åsyn av vittne fanns, han slår ihjäl Egypten. Han slår ihjäl egyptien.
Men detta var någonting förhastat som aldrig fick Guds välbehag över sig. Och när han dagen därefter återigen går ut och ser två hebreiska
män vara i gräl med varandra,
så träder han emellan
och försöker uppträda så som domare.
Ska du slå din landsman?
Och då öppnar dessa hebreiska män sin mun
och förvånar Mose i det de säger: vem har satt dig till hövding över oss och domare mellan oss? Vad har du med oss att göra? Vill du dräpa mig så som du dräpte egyptien? Och då grips Mose av fasa.
Ajaj, vet de om att jag dräpte egyptien igår och gömde honom i sanden? Och trots att han har framställt sig själv så som varande på hebreernas sida, tyckte han, så är de nu i färd med att förkasta honom. De såg honom endast som faraos man, trots allt. De godtog inte Mose försök att uppträda som hövding och domare.
Där sitter du i palatset, men här nere är vi och trälar.
Vem är det som har satt dig till hövding över oss?
Du ser, han saknade gudomlig auktoritet för sitt företag. Han föregick Guds tidsplan. Faktum är att Guds tid låg ännu 40 år fram i tiden.
Mose var ute för tidigt. Mose var ute i egen kraft. Mose var ute i förhastning. Och det är alltid så med Gud, att han kan inte anförtro sin kraft åt människor som först inte har ödmjukat sig under honom, som först inte har insett sin egen hjälplöshet när det gäller att utföra Guds verk, som inte har blivit uttömda på sig själva inför Gud. Då först kan Gud anförtro sin kraft. Men Mose gick och stad i egen kraft, och det blev ett dråp som följde. Nej, Gud var inte färdig med Mose.
Och så som Gud har gjort många gånger i historien, så skickar han Mose ut på specialundervisning. Var någonstans? Ute i öknen. Öknen har alltid varit en god, gudomlig skola för Guds människor i deras förberedelse för Guds tjänst.
Han måste renas från sitt eget. Liksom floden Rhône rinner genom Genevsjön och där blir av med allt sitt slagg till dess att den finner sitt utflöde igen, så måste Mose ut i öknen och bli av med sin egen självtillit. Han var faktiskt ingenting annat än en bortskämd playboy där i faraos palatser. Och han var van att vid minsta lilla vinkning så föll människor ned för honom och gjorde precis som han ville. Men så gick det inte att komma med denna mänskliga auktoritet inför ett Guds uppdrag.
Det behövde en Guds kallelse. Det behövdes en Guds kraft för att utföra Guds verk.
Mose var inte färdig, men Israel var heller inte färdigt. Israel levde under förtryck och behövde befrias. Men vet du, Israel hade ännu inte börjat ropa på Gud om befrielse. Därför ökade förtrycket över den till dess att de under sitt hårda trälarbete en dag började vända sig till fädernas Gud igen och ropa om befrielse.
Och då var tiden inne, men det var ännu 40 år till dess.
En tredje orsak har vi redan läst om i första Moseboks 15 kapitel, där Gud säger till Abraham att efter de 400 åren ska jag befria er, men inte förr,
ty ännu har då inte amorena uppfyllt
sin missgärningsmått.
Vilket betyder att amorena, som var det kananeiska folket, ännu inte hade vandrat så långt i synd att Gud skulle kunna komma med sin dom över dem.
Men när Israels folk blev befriat, så innebar det också att under det att de intog Kanans land, en dom för Kanans invånare. Och Gud måste låta dessa två saker sammanfalla. Befrielsen av folket, domet över amorierna. Men ännu var inte amoriernas missgärningsmått fyllt och färdigt för Guds dom. Så Gud väntade. Nere i öknen, i Midjan, på andra sidan Sinai halvön, hittar Mose en tillflyktsort. Efter det att han har tvingats fly från Egypten. Saken blev ju känd för farao. Mose blev förfärad. Farao stod nu efter Mose liv. Och han fick fly. Och där vet ni, han kommer i kontakt med familjen Jetro. Som märkligt nog var präst. Präst. En präst är borta i Sinai öknen. Jetro. En nomad troligen. I Midjans land. Midjan var en gång också han en av Abrahams söner med Abrahams hustru Ketura. Midjaniterna var alltså av Abrahams eller semitisk härkomst också det. Och tydligen hade Guds tron förvarats levande ibland detta folk. Så att här fanns bland midjaniterna en präst som hette Jetro. En bonde som hade boskap och dessutom 7 döttrar. Av vilken Mose blev förälskad i och gifte sig med. Sippora tog han till hustru. Och den första sonen som föddes fick namnet Gersom enligt vers 22. Ty, sa Mose, jag är en främling i ett land som inte är mitt. Och Gersom betyder faktiskt förvisad. Han upplevde sig förvisad ifrån Egyptens land. Han upplevde sig utan hemland. Men där var han under 40 år bland fåren. Du ser, Gud ville först göra konungasonen faraos konungason Mose till en herde innan han kunde bli en herde för Guds folk. Herdeegenskaperna är viktiga för en ledare av Guds folk. 40 år såsom herde åt sin svärfar Jetro. Och under tiden, står det i sista verserna i det andra kapitlet, så stiger ropen ifrån Israels folk i deras träldom. Och de klagar och deras rop stiger nu upp till Gud. Och nu börjar tiden vara inne för Gud att bryta in. Det var en helt vanlig dag. Mose gick där med sina får i skuggan utav Horebs mäktiga berg. Formationer. Hettan dallrade som vanligt i öknen. Det var en högtidlig tystnad som endast bröts av fårens enstaka bräkande. Någon fågel sjöng, några insekter surrade. Men det var ingenting ovanligt med dagen. Det var inget tecken på att Gud var nära. Men det var han. Och plötsligt är det en dag som ska förändra villkoren för en hel nations historia. Gud är där. En buske brinner. Eld slår upp. Men busken förtärs inte. Ingen vanlig eld. Det är Herrens eld. Det är Herrens närvaro. Det är en skön syn. Och Mose som ser den gnuggar sina ögon och säger till sig själv: jag vill gå dit bort och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. Det var någonting märkligt. Det kände Mose. Och mitt i denna märkliga tystnad, där ute i öknen med de oändliga vindarna, så träder Gud in i historien och klappar på Mose hjärta. Och han hör: Mose, Mose. Två gånger kallar Gud honom ut ur busken och han svarar: här är jag. Träd icke hit, drag av dina skor, till platsen där du står är helig. Här var Gud plötsligt. En helig Gud uppenbarar sig i härligheten utav denna eld som är Guds eld, som är Guds härlighet. Det var ingen vanlig eld. Det var samma eld som en gång slog ned över tabernaklet när det skulle invigas, som uppfyllde templet när det skulle invigas. Det var samma eld som föll den första pingstdagen.
Guds härlighet
manifesterades sig i form av eld. Och så förklarar då Gud,
som talar ut i denna buske, i det han identifierar sig i vers 6 så som din fader Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Det är jag som talar till dig.
Och Mose faller ner och skyder sitt ansikte. Och så säger Gud: jag har nogsamt sett mitt folks betryck i Egypten. Jag har hört dem, jag har sett vad de måste lida.
Och därför har jag nu stigit ner
för att bereda dem räddning.
Och så har han en sak till att säga i vers 10. Mose, du ska vara mitt redskap. Du ska vara mitt redskap. Du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Underbara sanning.
Befrielsens timme är slagen.
Men nu träder Mose fram med en rad invändningar.
Och nu ska du se vilken mänsklig människa Mose är. Skulle han nu inte jubla över att hans stund äntligen var kommen? Vad bra! Får jag ta i tur med verket nu? Fint Gud! Jag kilar iväg direkt!
Nej, det verkar nästan som de 40 åren har tagit för mycket utav Mose egen självtillit. Det har nästan verkat som att för mycket utav den geist som Mose en gång hade känt nu var försvunnen.
Ty han utbrister: vem är jag att jag skulle gå till farao, att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten? Han ser på sig själv och sin egen maktlöshet och säger bara: men Gud, vem är jag? Och jag är inte riktigt säker på att det bara var ödmjukhet här.
Jag är rädd för att det var lite grann av självunderskattning. Och som sådan är det ingenting annat än synd.
När Gud kallar en människa och säger: du är mitt redskap, så är det egentligen synd och oförenligt med sann tro på Guds val att svara Gud: ja men Gud, vem är jag? Det är lite falsk ödmjukhet i detta nästan. Det är att nedsätta Guds visdom, det är att betvivla hans makt. Har Gud gjort sitt val, så måste väl han veta att han också har makt och resurser att bistå sitt redskap med. Men vem är jag?
Gud är genast där för att frånta Mose hans ängslan och säger: Mose, jag vill vara med dig. Jag vill ju vara med dig. Det är ett löfte som han säger. Och han säger vidare: detta ska för dig vara tecknet. Ni ska komma ut hit till Horebs berg och hålla gudstjänst åt mig. Och det låter underbart. Men Mose har flera invändningar. Han sätter sig in i situationen. Ska jag alltså komma tillbaka till Egypten och säga att jag ska befria folket? Men vilken auktoritet, Gud?
Vems namn ska jag säga att du är som har sänt mig? Och här kommer en märklig uppenbarelse om Guds person. I det han säger: du ska säga att jag är den jag är. Det är mitt namn. Så ska du säga till Israels barn att jag är har sänt dig. Det är en märklig uppenbarelse om Guds person här, mina vänner, som beskriver för oss Guds självexisterande natur. Att Gud är oskapat liv och att han inom sig själv bär på grunden till all existens. Gud är fri och oberoende av allt och alla. Gud är den han är. Gud är, han är evig. Ingen början, inget slut. Evig natur hos Gud, till skillnad från Egyptens gudar. Han är unik, han är ensam i sitt slag. Han är oföränderlig. Jag är den jag är. Jag förändras inte. Jag är samma Gud som en gång när jag talade till Abraham. Jag förblir densamme. Vi är nu samlade här i Saronkyrkan 3500 år senare.
Och han fortsätter att vara densamme. Gud förändras inte. Gud utvecklas inte.
Det är inte en tid i Guds existens då han var någonting annorlunda än vad han var idag. Han ska inte bli någonting annorlunda heller i framtiden.
Och det är skönt att veta det. Om vi idag kan säga att Gud är kärlek, så vet vi att han också är det imorgon. Ty han är oföränderlig. Han är oföränderlig. Det är jag som sänder dig. Men Mose har ytterligare några invändningar. I första versen i fjärde kapitlet. Men om de nu inte tror mig eller lyssnar till mina ord, utan säger: Herren har inte uppenbarat sig för dig. Vad är det du kommer att tala om, Mose? Visst har vi hört att han talade till Jakob, till Isak, till Abraham. Men det var nu 400 år sedan han talade till oss. 400 år av tystnad. Varför skulle vi tro att han plötsligt har uppenbarat sig för dig? Och Gud är fortfarande tålmodig med Mose. Och han ger honom tre tecken. Mose, vad har du i din hand? Ja, det är bara en hederstav. Kasta den på marken. Och Mose lyder. Och plötsligt är staven en orm som jagar Mose. Och Mose springer för ormen i förskräckelse. Men Gud säger, ta ormen i stjärten. Och Mose dristar sig till detta, och plötsligt är ormen en stav igen. Vad ville Gud visa genom detta tecken, som han alltså skulle visa för hebreerna? Jo, eftersom ormen var en av de gudar som egyptierna tillbad, och som nu till en början Mose sprang för, genom att ta den ormen och den återblev stav, så ville Gud visa på kraften som var med Mose över all Egyptens gudars kraft. Jag har makt med ormen. Mose var inte rädd. Och staven, ett tecken på att du ska vara ledaren som jag är med inför folket. Det andra tecknet, stick din hand i barmen. Och han stack sin hand i barmen, och när han sedan drog ut den var den vit av spetälska. Stick tillbaka din hand i barmen. Och när Mose så hade lytt, så var armen frisk och ren igen. Och detta var ytterligare tecken som Mose fick med sig tillbaka till Egypten, och som tillkännagav att Gud är den som kan rena nationen från dess orenhet. Ty i stort, förstår ni, hade den hebreiska nationen tilltagit sig att tillbedja egyptiernas gudar under dessa århundraden som han varit där nere. Men Gud var den som skulle kunna rena nationen. Han har kraft till att rena. Men det tredje tecknet, om det skulle behövas, var kanske det mäktigaste för egyptierna och för hebreerna också, som förstod egyptiernas vördnad och respekt för Nilfloden, från vilken allt gott kommer. Och därför tillbad man själva floden. Men Mose skulle kunna ta vatten ur Nilfloden och hälla det på ett torra land, och det skulle förvandlas till blod. Då måste den Gud som är med dig, Mose, vara större än den som är med egyptierna. Men får vi bara avsluta. Vi kan inte lämna Mose just här. Han ger sig inte. Han dristar sig än en gång att framträda med en ursäkt. Trots att nu Gud har visat honom att han är med honom. Han har mäktiga tecken att göra genom honom. Men Mose säger ändå: men Gud, har du inte tänkt på, vers 10 i tredje kapitlet, i fjärde kapitlet, jag är ju ingen talförman. Jag har aldrig varit det. Jag är det inte nu heller. Jag har gått här med bräkande får i 40 år. Och det är man sig inte att ge, precis att bli talför utav. Du vet att jag har trögt mål för. En trög tunga. Ja, det är så starka uttryck här som man undrar om inte Mose, förutan att vara vältalig, också inte var stammande. Att han verkligen hade svårt att tala. Han fick inte fart på tungan. Den var trög. Den satt fast i hans mun. Han hade blivit tillbakadragen där ute i ökning. Han hade svårt att tala. Men min vän, mänsklig oförmåga är aldrig en sann ursäkt, en giltig ursäkt att komma med till Gud när han har gjort sitt val. Oh, må Gud förlåta oss dessa falska ursäkter. Men Gud, du ser ju, jag kan ju inte göra det. Jag är ju inte sån.
Hur skulle jag kunna tjäna dig?
Och Gud bara säger: Mose, vem har gett människan munnen? Vem gör henne stum eller död? Vem har gett dig din tunga? Det vill säga, jag har naturligtvis makten över din mun, Mose.
Ja, säger han, gå nu och stad. Jag ska vara med din mun och jag ska lära dig vad du ska tala. Gud försäkrar Mose, var inte rädd för dina stamningsproblem och din tröga tunga. Jag ska sätta fart på den. Gå i tro, Mose. Jag ska vara med din mun. Jag ska tala genom dig.
Men Mose var en människa. Han hade ännu inte förmått gripa om Guds löften i tro. Så han slutar denna dialog med att, om inte direkt avsäga sig Guds uppdrag, så säger han i alla fall i vers 13 så här, trots att han har fått denna Guds försäkran:
men ack herre, nej,
sen någon annan. Kan du inte hitta någon annan? Sänd ditt budskap, men vilken annan du vill, men inte mig. Sån var Mose när Gud kallade honom. Varför i all världen sa inte Gud: okej, Mose, gå hem till dina får igen. Jag ska nog hitta en annan som kan klara av jobbet 1000 gånger bättre än dig.
Men Gud hade gjort sitt val
och han gav inte upp.
Även om nu också Gud, mänskligt sett, i mänskliga termer beskrivet, blir lite otålig på Mose och hans vrede upptänds. Mose, här har jag lovat att vara med dig. Och så säger du så här: nåväl,
jag ska skaffa dig en hjälp. Aaron, din bror, ska få vara den som för talan.
Men mina vänner, detta var inte en lycklig lösning. Aaron stod visserligen vid Moses sida och förde Moses talan. Men Aaron var också den som, när Mose var där uppe på berget i Horeb, i Sinaiöknen senare, var den som förledde folket till avguda och halvtillbedjan. Tänk om Mose hade vågat tro på att Gud skulle kunna utrusta honom, trots att han mänskligt sett var så dålig. Mina vänner,
har Guds kallelse nått dig någon gång? Har han bett dig säga ett ord? Har du dragit dig undan och sagt: nja Gud, de kommer inte att tro mig?
Har du sagt: nej Gud, jag kan inte prata, det vet du att jag har inte den läggningen?
Det behöver inte vara fråga om tal. Det kan vara andra tjänster i Guds rike, som när du har känt Guds maning därtill, du dock drar dig undan och pekar på din egen ofullkomlighet och svaghet.
Mina vänner, det är inte behagligt för Gud.
När Gud kallar sitt redskap, då har han också redan bestämt sig för att utrusta sitt redskap, för att gå med sitt redskap, för att ge det allt vad det behöver. Gör inte som Mose. Denna första predikan om Mose liv är en predikan från ett negativt exempel. Vi ska många gånger framledes få komma att prisa Mose för hans tro och prisa Mose för hans ödmjukhet och makt med Gud. Men det var så här det började, så här svagt. Men Gud bekände sig ändå till sin tjänare och Gud gick med honom. Gud vill gå med dig. Om du svarar ja, ska du få vara med på dessa härliga äventyr ut ur Egypten. Frälsa människor genom Röda havet, se Guds mäktiga arm, lovsång på andra sidan i Sinaiöknen, vatten, manna från himmelen, förbundet med Gud på Sinai, tala med Gud ansikte mot ansikte. Vilka erfarenheter som låg framför Mose. Vilka erfarenheter som ligger framför dig om du vågar svara ja. Gud, jag tror att du kan använda också mig.